En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
No, look at me when I talk to you.
Your job is to tell a person.
Sillypodden, det är tisdag. Vi ska plocka upp en del som vi faktiskt pratade lite om igår i Premier League-podden. Vi ska följa upp Haalands kontrakt, prata lite Rashford, kanske följa upp med Garnacho igen. De här senaste ryktena vet jag inte riktigt hur jag ska förhålla mig till. Men det blir mycket Manchester. Det bara är så. Det blir mycket Manchester just nu för att Manchester City gör en hel del. Det är de som rör på sig mest av alla de stora klubbarna i Europa. Och Manchester United behöver göra mycket. Och kommer ju såklart vara väldigt aktiva över de närmsta fönstren, även om de inte blir så aktiva det här fönstret som man kanske hade önskat som United-supporter, så är de ju väldigt begränsade utav sitt rörelseutrymme rent ekonomiskt och budgetmässigt just nu.
Kan bli en del på utfronten i United dock.
Ja, och där kan det är där det måste börja liksom. Ja. Det är ju där det måste börja för dem. Men vi kan väl bara prata om Haaland-förlängningen. 9,5 år förlängde han sitt kontrakt. Det innebär att han blir kvar tills han är en bra bit över 30. Om han då blir kvar hela det där kontraktslängden. Det är såklart en risk som klubben tar. Jag menar, skulle han gå sönder? Skulle han liksom börja dra ljumskar eller baksidor och prestationen går ner väldigt mycket, så är man ju fast i ett extremt dyrt kontrakt över väldigt lång tid. Vi pratar mycket pengar, en extremt hög lön, men det visar ju också hur mycket man såklart litar och tror på Erling Haaland. Han är den bästa målskytten vi har sett i Premier League kanske någonsin, och allt tyder väl på att, jag menar, fortsätter han i den takten han har gjort nu, så kommer han ju bli den mesta målskytten i Premier Leagues historia. Han kommer ju passera Alan Shearer. Och jag menar, det är ju värt hur mycket som helst förstås. För att just målskyttar, det är ju bara att titta runt om i ligan och bara titta runt om vad det letas efter i storklubbarna. Har du den bästa målskytten så är du ofta med där uppe och vinner de flesta titlarna.
Ja, alltså, om man ska tro det som rapporteras ska ju Pep Guardiola och reagerat, va? Är det sant? Skrev han på det? Liksom. Oh, that's good news. När han fick reda på att det här hade blivit av då. Det går ut 2034 kontraktet. Han kommer vara, det är enkelt med Haaland för han är född 00. Så ja, att han är 34 då. Mm. Det vill säga, det finns spelare som lägger, alltså ställer skorna på hyllan då. Och bara avsluta karriären och nöjda. Eller kanske cashar in något år eller två någon annanstans.
Jag menar, vi pratar om Mohamed Salah nu i Liverpool som är 32. Och det pratas om att han ska förlänga i flera år. Och kommer ju vara 34-35 om han skriver på en förlängning. Och det är ju det alla vill. Och man önskar att det hade funnits ett sånt här kontrakt runt honom.
Det kan jag förstå.
Och då viktigaste spelaren igen. Han är den som är den meste målskytten. Det är han som gör de flesta poängen. Han blir den avgörande spelaren.
Alltså det är intressant att här, jag vet att jag skrev det efter det här blev klart också, men att Haaland, han har ju bara tagit alltså kloka, genomtänkta karriärsbeslut hela sin karriär. Han har funnits ett konstant väg vidare från alla beslut han har tagit. Han flyttar från Brynäs till Molde med siktet utomlands. Han flyttar till RB Salzburg med siktet att gå ännu högre upp. Han siktar till Dortmund med en utköpsklausul och siktet att gå ännu längre. Han går till City, vad vi då tolkar som med siktet på att gå ännu längre, om man får säga så. Med den här klausulen som pratade om, den Madrid-klausulen och allt vad det var i Barcelona eller Real Madrid man kände att han förr eller senare kommer landa i. Det visade sig inte vara så. Det visade sig att han hittade sitt hem och sin slutdestination i City, för att det här är ett på något sätt evigt kärleksförkunnande från Erling Braut Haaland att välja att skriva på det här kontraktet. Han ger sin karriär till Manchester City. Det är Citys färger det är i staden Manchester som han planerar att göra sina fotbollsstordåd och åstadkomma allt han vill åstadkomma i sin karriär. Det är ett statement som heter duga som inte jag såg framför mig. Absolut han skulle kunna förlänga, men kanske då med en liknande klausul eller någonting för att han inte ska leva på fri transfer. Sånt kan man ju se. Men det här är ju bara att så här, jag stannar i City resten av min karriärkontrakt. Det här är likt man väldigt ofta ser i den amerikanska baseballen till exempel. Jag drar en parallell dit. Men där man ser så här, 10-årskontrakt och 12-årskontrakt som de här största stjärnorna alltid söker när de vill skriva sitt stora megakontrakt. Det här är franchisen jag ska vara i, där jag blir liksom en Hall of Famer. Mm. Och Haaland har valt City på det sättet. Ja. Han har pekat på en klubb, sagt, här vill jag vara. Efter att tidigare då ha gjort det valet för, vad blir det, 2-3 år sedan eller vad det var, han flyttade från Dortmund. Men då trodde vi det var ett steg på vägen. Det visade sig inte vara det. Det visade sig vara slutmålet.
Mm. Ja. Och han kommer ju vara det liksom den stora stjärnan i det här laget. Han kommer vara deras nummer ett framöver. Som vi har sett många andra stanna under väldigt lång tid och vara the guy som allting roterar kring och som man kommer förstås behöva bygga laget runt under fortsättningen. Så
vi
är det ju bara.
Aldrig sett det i fotbollen, ett kontrakt av, för en spelare den här digniteten på den här hyllan. Alltså vi har ju sett så här, Iker Muniain skriva långtidskontrakt med Atletic Klubb, och det är ju fint och fint i det givetvis också.
Men du lägger ju på något sätt hela klubbens närmsta 9 år, den ska ju handla om Erling Braut Haaland. Det är ju så, för det är han som ska göra det, han som ska vara the franchise figure liksom. Du jämför med amerikansk idrott, och det här är, precis, det känns väldigt liksom amerikanskt. Det här är Michael Jordan i Chicago Bulls. Det här är
LeBron Judge i Yankees, Otani Dodgers.
När LeBron James väl gick till LA Lakers liksom, och ja, det var där han skulle vara liksom den största stjärnan, även om han hade liksom en karriär före det och vann grejer. Så är det, och där är han, och det är blir intressant att se, för att fotboll är mer nyckfullt. Fotboll är inte som basket där en stjärna på egen hand kan vinna titlar på ett sätt som...
Och det är inte som i baseball där en klubb kan betala av 80% av en spelares lön efter det kontraktet har gått ut och annat som man gör för att komma runt. Jag undrar om inte Todd Bowley tittar på det där kontraktet och känner att det här vill jag ge Cole Palmer.
Allting hade ju varit annorlunda om det hade funnits en utköpsklausul i det här kontraktet. Det hade förändrat allt.
Det ska ju finnas.
Men... har du hittat till de spanska uppgifterna här nu?
Nej. Alltså det här var ju ändå från engelska håll. Mm. Men att den, eller jag vet inte om det var engelska, men det var inte de så här spanska hittepå källorna här. Men den ska väl aktiveras 2029. Och den ska vara jättedyr.
Ja.
Och vem vill köpa en jättedyr Haaland med den lönen när han är 29?
Ja, det får vi väl se vem som vill, om det är någon som vill Real Madrid. Men,
ska de värva någon som är runt 30-strecket för en miljard igen? Nej. Inte med tanke på
det. Man
från Premier League senast du gick med den Hazard, tänker jag.
Ja, precis.
Någon som kanske har börjat varit liksom lite väl förskonad från skador under ett tag. Mm. Nu är ju för Haaland och Hazard ska inte jämföras på så vis. Hazard tog vi kanske inte helt perfekt hand om sin träning, medan Haaland gör det konstant på alla sätt och vis.
Men jag tänker också att det är så här, fotboll är ju speciellt på det sättet att det går inte, du kan inte på egen hand vinna allting, annars hade Lionel Messi vunnit alla tävlingar han ställt upp i, för han var världens bästa spelare. Han spelade i ett fruktansvärt bra lag dessutom när han vann de mesta titlarna. Men just en matchavgörande striker, någon som gör mycket mål, det är ju den positionen som ett är svårast att hitta. Det är svårt att hitta de här pålitliga målskyttarna. Det är ju bara att titta, alltså det bästa Barcelona har gjort de senaste åren är att ta in Lewandowski. Jag menar, utan Lewandowski så hade det här projektet sett helt annorlunda ut. Man tyckte, fan, han är ju 33-34 år gammal när han kommer in. Vad har han gjort, 25 mål den här säsongen?
Jag håller inte med om att det är det bästa de har gjort. Sen så har det
de har släppt, de har också fått fram en del bra liksom, Lamine Yamal och så vidare. Men jag menar, transfermässigt så, du behöver en målskytt. Så är det bara, det är alla letar efter. Arsenal letar efter det hela tiden. Chelsea letar efter det nu. Manchester United letar efter det. Liverpool har haft det i Mohamed Salah under flera år. Om han försvinner så kommer de behöva liksom hitta den här pålitliga målskytten som gör, man vet bara att de kommer vara där uppe och göra de här massa mål. Det är därför pratas om 2 miljarder för Alexander Isak. En ganska skadebenägen spelare som egentligen inte har på, liksom visat sig på, han har visat sig i perioder på den absolut högsta nivån, men han har inte säsonger efter säsong där han har gjort 25-30 mål, vilket ju Haaland har. Han har ju säsong efter säsong där han liksom har slagit nya rekord.
Sen tycker jag väl ändå att Isak utifrån kvaliteterna har ändå på något sätt gör sig förtjänt av prislappen i sammanhanget.
Ja, absolut. Jag säger inte att det är fel, men jag menar bara att just den positionen är så speciell. Jag trodde inte att man hade skrivit det här kontraktet med en spelare på någon annan position på det sättet, för att det är så, det går inte att ersätta Erling Haaland. Det går inte att ersätta honom. Det kommer vara så otroligt svårt att göra det. Att då kan man lika gärna signa och sen så bestämmer vi oss, det här är vår kille, det här är vår stjärna, det här är vår spjutspets, det är vår matchavgörande, vårt stora namn.
De stängde ju helt dörren till Viktor Gyökeres med det här.
Det gjorde de.
Det är också en aspekt värd att lyfta i sammanhanget.
Också så intressant att just med tanke på det att vi har 2 stycken svenskar som befinner sig där uppe på den här positionen och som kommer vara intressanta för alla de största klubbarna i världen.
Nu vill så. Man ju ha Gyökeres och Isak till Liverpool eller Arsenal, att de får välja någon av dem. Och så får du Höjlund som får ett genombrott i Manchester. Har du det ganska roligt ställt där med skandinaviska forwards i den där ligan.
Verkligen.
Och det är inte helt otänkbart.
Från en striker till en annan. Rashford är väl ändå striker i grund och botten, även om han har huserat mycket ute till vänster i sin karriär. Jag tycker fortfarande att han egentligen är en spjutspets.
Jag köper det. Han borde egentligen vara det.
Har ingen plats i det här Manchester United. Sitter på en väldigt hög lön. Behöver spela fotboll. Milan pratades det mycket om med tanke på att Kyle Walker då är på väg till Milan, så lär det väl inte bli det för Rashford, för att med tanke på Brexit och utlänningsregler och så vidare så kan de väl inte signa båda två helt enkelt.
Nej, de kan inte värva in 2
icke-EU.
Precis, det finns någon sån regel som gör att de inte kan plocka in mer än en. Det verkar ju som att Rashford spåret oavsett har svalnat. Det som verkar hetast här och nu är ju faktiskt Borussia Dortmund.
Barca har ju varit intresserade, och det kan man tänka sig att Rashford helst hade valt, var någon slags understudy eller spela tillsammans med Lewandowski, växeldra lite, spela till vänster kanske där, Lamine Yamal, alltså det är ett roligare lag att gå till. Jag menar,
du kan ju spela Rafinha centralt också, så kan du sätta Rashford till vänster, Yamal till höger, Lewandowski på topp och alternera med Olmo. De har ju bra ställt och de har saker att spela för den här säsongen. Och de har redan avverkat Getafe borta den här säsongen, så han slipper ju den. Nej, jag förstår ju om han vill det. Det är nog det som är hans målbild, tror jag. Sport rapporterar ganska mycket hit och dit kring att de ska vara överens på förhand om ett lån och hit och dit. Men vi får väl se vad det landar i. Jag tror ju fortfarande Marcus Rashford-soppan, det är någon som kommer att har skjutit färdigt först lagom till liksom slutspurten av det här fönstret. Ja, han tror inte det är något vi löser den här veckan, men vem vet.
Han sitter på en enormt hög lön. Det är inte alla klubbar som ens kan betala halva den lönen för en spelare på lån över en vår så här.
Men jag tror att de har väl fattat i hans entourage att vänta lite nu. Vi kanske måste gå ner i land.
Ja, och det kom ju nu lite uppgifter om att han kan nog tänka sig att stanna också i kriga för sin plats och så vidare. Det var den.
Han har det tränat ju jättehårt, läste jag.
Ja, det läser ju jag som att sätta press på Manchester United att kanske ta en större bit av lönen vid ett eventuellt lån. Att United betalar kanske 60 eller 70% till och med utav lönen. Ja. någonstans, han behöver ju spela fotboll. Jag tror att han inser att min framtid är inte med Manchester United längre, utan Dortmund kanske, allra helst Barcelona, absolut. Kan bli svårt att göra, men ska de lyckas registrera honom också då? Barcelona.
De är i 1-1 läge.
De är i 1-1 läge, så att det ska väl gå i sådana fall.
Det tror jag att de löser, men i Barcelonas fall så kan det plötsligt bara dyka upp att Olmo inte registrerade igen. Så att man vet ju ingenting.
Nej, nej.
Vart de är heller på så vis. Men jag tror att han vill Barcelona. Jag kan tänka mig att Barcelona vill ha honom. Det är en uppgradering på Pau Victor, om inte annat i truppen. Men då kan vi skippa och registrera Pau Victor då, bara lägga den platsen för Marcus Rashford, så har de ju löst allting. Nej, Dortmund finns ju logik i såklart också. Jag vet inte om jag tycker att det där Dortmund ska gå på egentligen. Men där har du ju också ett frågetecken i Jamie Gittens. Som väldigt på radarn. För att Chelsea verkar vilja ha honom, United verkar intresserade, Bayern München är intresserade. Och om de tappar Gittens, vilket jag väl inte tror ändå att de kommer göra redan i vinter, inte otänkbart, då finns det en lucka för att ersätta med Rashford. Men det, jag vet inte om det är en uppgradering eller något positivt för Dortmund att byta en ung spännande Jamie Gittens, som ju inte heter Jamie Bynoe Gittens, utan han har ju plockat bort Bynoe för att det ska vara mer PR-vänligt, som jag förstått det.
Finns en annan liten ingrediens i hela Dortmund-soppan också. Det är ju att Dortmund har gått väldigt dåligt. Nuri Sahin kan vara på väg ut och skulle då eventuellt kunna ersättas av en viss Ten Hag. Och det hade ju varit en återförening som heter duga. Ten Hag och Rashford återförenas i Dortmund. Han gillar ju att värva gamla spelare, Ten Hag. Sen vet jag inte vad han har för relation till Marcus Rashford efter åren i Manchester United.
Han gillade väl Rashford?
Ja, jo, han brukade väl spela Rashford och de kanske har en bra relation, så varför inte? Den är intressant, den soppan i alla fall. Jag tror att han måste någonstans. Jag tror inte han blir kvar hela.
Nej. Alltså, det är ohållbart att han blir kvar. Det måste de lyckas flytta på. Alltså, vi har varit inne på det förut när angående United, men de har ju haft ett problem just att flytta på spelare. Det är ju ett problem de har haft, och nu är de spelare som ändå väcker intresse på marknaden. Då måste de ju lyckas lösa att flytta honom på ett eller annat sätt. Det tror jag de kommer göra också.
En annan spelare som kan vara på väg ut, vi har pratat om det lite grann innan, det är Garnacho. En spelare som såklart spelar regelbundet för Manchester United, men också en spelare det såklart finns ett ekonomiskt värde i. Kanske inte en framtidslösning för Amorim i Manchester United, utan ja, vi har ju pratat om det här så många gånger. Alla är ett salu. Det bara är så. Manchester United är en position där alla är ett salu. Amorim kallade det för det sämsta Manchester United någonsin efter matchen i helgen. I det sämsta Manchester United någonsin så måste man vara beredd att offra alla för att bygga upp ett nytt, bättre Manchester United. Det är bara så. Och kan vara så att Garnacho är den första utav dem. Napoli har det pratats om då såklart för att ersätta Kvaratskhelia. Nu pratat om Chelsea. Vad de nu ska ha med Garnacho till, jag begriper inte.
De vill ha nytter till, tydligen. De är ju ute.
Jag fattar inte, de har ju hur mycket yttrar som helst.
Nej, jag förstår inte riktigt heller vad de ska ha med nytter till. Men de har ju någon form av tanke, och det är väl så här. Räknar vi in då att en Kunku försvinner, vi får väl också nästan räkna in. Nu ska Milan ska ju ha skiftat om nu och försöka låna Joao Felix, sägs det.
Ja.
Och om vi ser att det är lite spelare ut, och vi ska komma ihåg Mikhailo Mudryk är avstängd. Det är en minus i deras truppbygge. Så att om man tänker så, vi tittar utifrån och tänker att de har för mycket yttrar, vad ska man yttra till? Men det är ju en minus på Mudryk utan att någon har kommit in. Så att om de ska ersätta Mudryk med någon, ja, då är det ju en ytter.
Sant. Jag bara känns som att de satt ändå med Jadon Sancho, Joao Felix och Nkunku på bänken igår.
Jo, alltså jag håller med. Jag håller med utifrån att det är helt bizarrt. Och så kan vi Margi vid mixen också liksom, och massa andra spelare. Men så att det låter helt befängt. Men om de hade ett planerat truppbygge från början, om då är det ju så, Mudryk ut, plus en, då var det ju samma läge som de var innan. För de värvade ju Sancho när Mudrik fortfarande fick spela fotboll och tyckte att det här kändes kanon. Och särskilt om Ngunko försvinner, då borde det ju vara plus en på en forwardpost som de också uppges titta på. Men där ställer ju frågan, är det fortfarande värt för United att sälja om Garnacho går till en direkt konkurrent?
Nej, det är ju det. Och allting handlar ju såklart om prislappen. Manchester United behöver ju ha balansera böckerna på ett sätt som gör att de har handlingsutrymme i, på transfermarknaden. Kanske inte nu, men framförallt till sommaren och de närmsta transferfönstren. Om den här ombyggnationen som man antar att Amorim har blivit lovad när han tog det här jobbet ska kunna vara genomförbar, så måste det balanseras i böckerna. Och då kommer man behöva få in så mycket pengar som man bara kan för det som finns i truppen idag. Då får man då svälja att det kanske är en Premier League-konkurrent som betalar de pengarna. Men pengarna måste betalas. Det är väl det viktiga. De kan inte rea ut spelare här och nu. Det går ju bara inte. De måste få så mycket pengar som det bara går. Speciellt för homegrown-spelare som Garnacho.
Det är ju mycket pengar det pratas om. Ja. Det här är ju summor som vi... Det var väl förra veckan som vi satt här och bara själva förhandlade ner prislappen på Garnacho. Vi hade ju tagit 45. Så att vi är ju där. Det är ju mer än så det pratas om, för att 45 tar inte United uppenbarligen.
Jag tror inte det. Jag tror att de måste
ha mer. Vi är på 55-60. Mm. Och då miljoner pund då. Och då börjar det absolut, tycker jag, bli ett säljvärt läge. Mm.
Och för Chelsea del så pratar man ju också om att till exempel en Drewsbury Hall som man köpte i somras spelade ju som en av två sittande mittfältare igår, har ju också andra kvaliteter. Det känns som att han är en spelare som också kan vara på väg ut då, precis som en Kunko.
Att han plötsligt spelade igår, Var det någon form av liksom audition att visa upp? Titta här har vi Kieran Dewsbury Hall som han går att köpa sista veckan.
Han är frisk och fungerar.
Ja, kolla.
Gjorde väl en okej match. Chelsea vann med 3-1 mot Wolves. Tyckte det var en ganska jämn match fram tills det där 2-1-målet som Kukurea gör. Chelsea såklart med mycket mer bollinnehav. Men chansmässigt... Så kändes det ändå som, jag vet inte, jag tyckte Wolves, de har ju Cunha liksom. Det kändes som de ändå var farliga i sina omställningar. Att det fanns ett hot hela tiden. Men det var en rättvis 3-1-seger till Chelsea då som är med där uppe och kommer, absolut, jag ser dem som stora favoriter att ta en av de där Champions League-platserna. Framförallt om det blir 5 Champions League-platser.
Vilket det väl lär bli.
Det lär bli, ja, det är väldigt mycket som tyder på det. Då kan vi nästan garantera, skulle jag säga, att Chelsea kommer vara där uppe. Så pass bra är de och så pass mycket kvalitet. Och så pass samspelta är de ju nu. Det var väl det stora problemet förra säsongen. Även om man glömmer bort det också. De var ganska bra på slutet under Pochettino också. Alltså de gjorde ju en fin vår.
Ja, i alla fall betydligt att, mycket bättre än hösten.
Ja, så att det är inte liksom... Det är inte så att det här laget bara har börjat klicka den här säsongen. Det började ju faktiskt haka i varandra kuggarna redan förra säsongen. Så jag tror att de kommer vara med där uppe och de har ett jättespännande lag att bygga vidare på. Så är det ju verkligen.
Nej, men de sitter i en bra sits, tycker jag, Chelsea. Förutsatt att de löser allting med financial fair play och sånt, så sitter de i en bra sits rent truppmässigt. Det är
just Garnacho, alltså hela tiden, det är mycket möjligt att det är såklart de tittar på fler spelare än så. Men det de har saknat de senaste omgångarna över vintern här, det är ju det vi har pratat om. En pålitlig målskytt. För Nico Jackson har ju inte gjort det. Hans form har ju verkligen flugit ut genom fönstret. Bränt ganska mycket målchanser och inte alls sett så påslagen ut som han gjorde i början av säsongen. Och där har det ju fattats ett alternativ. Ett tryckt pålitligt alternativ. Jag ser fortfarande att Nico Jackson är ett bra alternativ som din näst bästa striker. Han ska inte vara din main man. Jag är inte säker på att han riktigt har det. Om du ska vara det bästa laget i England och du ska liksom utmana om de största titlarna. Han är jättebra. Han har visat att han är bättre än vad jag trodde han skulle vara.
Samma här.
Men jag tror fortfarande att det är typ en Gyökeres kan vara liksom ett alternativ för Chelsea framöver, för att vara verkligen spjutspetsen. Deras Haaland liksom. För det behöver man. Och jag tror inte att Nico Jackson är riktigt där.
Jag tror inte att Dusan Vlahovic är den spelaren heller som det ryktas om lite.
Just det, det pratas om Vlahovic.
Hade inte varit en väldigt typisk Chelsea-värvning? Alltså fast inte nuvarande Chelsea utan typ gamla Chelsea.
Jo, absolut. Det hade det.
Vi har ju sett några forwards genom åren som mer eller mindre lyckats. Tänk så här, Shevchenko.
Ja, men precis. Men också,
Falcao, Higuain. Ja, de har ju varit där hela bunten. Morata.
Morata har varit där. Ja, men de försökte ju fylla de där Drogba-skorna under många säsonger.
Torres.
Och ingen som kunde göra det. Nej, men precis. Nej, jag vet inte. Jag tror att de kommer vara och hugga på Gyökeres i sommar. Det skulle inte förvåna mig alls. Det känns som att han passar lite där, alltså.
Är han inte lite för gammal för deras nuvarande transferfilosofi?
Möjligt, men
i och för sig Vlahovic är ju yngre än man tänker att han är. Vad är han, 24? Har jag för mig. Rätta mig om jag har fel.
Det låter ungt tycker jag.
Han kanske har hunnit bli äldre än så nu.
Han är 24.
Ja, då har jag
precis fyller 25 om en vecka.
Oh, grattis. Förskott då sånt.
Prick en vecka. Nej, som sagt, det är klart att det är en bra ålder på en spelare. Man förväntar sig att man ska nå sin peak där någonstans mellan 25 och 30 ska man ju ha sina bästa år.
Ja, så var det ju förr. Jag tror fortfarande att den där alltså skalan har flyttat, ja.
Ja, det är möjligt.
Jag tror skalan har flyttats till yngre ålder.
Också väldigt individuellt.
Verkligen. Ja, för vissa forwards kommer ju peaken när de är 34.
Ja, exakt. Så är det ju verkligen. Jag menar, som sagt, Lewandowski var en 36. Han öser in mål.
Ja, han har inte, det är ju fortfarande, alltså, Bayern Lewandowski var ju på en helt annan nivå.
Han var ännu bättre.
Det här är ju en så här
Dortmund Lewandowski, 25-åringen.
Ja, men det här är ju en Lewandowski som lever på rutin på ett annat sätt, med att också han är oerhört nytt i spelet för Barcelona. Det är inte den Lewandowski man tänker som går omkring och bara håller på med massa länkar med andra och är med i uppbyggnadsfasen och grejer. Han är ju nere på liksom mittlinjen och börjar kladda på boll ibland nu för den i Barcelona, Lewandowski, och det är lite annan. Så här, Garnacho själv, om vi ska ta hans tankar. Han verkar ju ändå vara lite sugen på Napoli. Och det förstår jag. Mm. Alltså, om du blir headhuntad som ersättare Kvaratskhelia till fotbollsstaden Neapel och flytta dit och slåss om en scudetto, så klart att det måste locka i det här läget för honom. Han kommer få jättemycket förtroende. Napoli lägger inte så mycket pengar på en spelare om inte ger förtroende. Jag hade ju hellre gått dit än gå till Chelsea i det här läget alla dagar i veckan.
Ja, men alltså, som argentinare, gå till Napoli liksom, det är ju det är klart att det är speciellt.
Det är klart, ja, det, verkligen.
Så är det ju. Och vi får väl se. Det blir ju lite sådär om Napoli ska tvingas lägga hela Kvaratskhelia pengen på Garnacho, då har man ju i mitt tycke gjort en ganska dåligt fönster.
Om inte Garnacho verkligen liksom bara lyfter där.
Ja, hans slutprodukt är ju fortfarande inte riktigt där i mina ögon. Han är för ineffektiv. Det är en duktig spelare och han kan göra väldigt mycket på egen hand, men det blir för få poäng. Generellt.
Nej, men han måste ju växla upp då rejält. Sen är problemet att om han växlar upp i Napoli kommer att sitta i samma sitt som två år igen, som med Kvaratskhelia, när han vill bort. Mm. Jag tror inte Garnacho kommer vara där för evigt, så att säga. Så det är svårt att hitta en spelare som kanske vill vara i Napoli för evigt också.
Han är bara 20 år gammal ändå, Garnacho, fortfarande. Han var ung när han slog igenom, alltså.
Verkligen.
Född 04. Så
att Gittens är också 20. Så att det är ju de som Chelsea tittar på. Gittens hade ju funnits logik i också att gå för på något sätt. Men jag höll på att säga mer spännande, men som sagt, de är båda 20, det glömmer man ganska lätt.
Även mer ut från Manchester United, Anthony, kanske en av de mest meme-vänliga värvningen som skedde under Ten Hag. Han har ju varit bedrövlig, får man faktiskt säga. Han har inte kunnat leva upp till den prislappen överhuvudtaget. Det känns som att han kom fel in i sitt liv i Manchester. Han har inte fått ordning på någonting. Det har inte blivit bra och han behöver ju lämna. Jag tror att supportrarna är trötta på honom. Han är trött på allt. Och Betis kanske kan vara vägen ut.
Ja, jag ser fram emot att se Anton i La Liga. Jag tycker det kan bli jättekul. Jag tycker att Betis behöver någonting också. Det är riktigt dyster. Jag vet, jag såg dem nu i kuppen i veckan mot Barcelona, kommentera, och slogs av hur fruktansvärt dåliga de var. Romain Perrault, vänsterback, gamla Southampton-killen. Ja, sällan jag sett en vänsterback så bortgjord under hela matchen. Absolut, han mötte Lamine Yamal, men han var ju inte rätt en enda gång. Och även när Yamal var utbytt, det var ju öppen gata på den här kanten. Sen sitter det nästan i väggarna för Betis att ha en vänsterback som inte tar hem jobbet. Tänker på Junior Firpo en gång i tiden. Junior Firpo, de fick en kant att se tom ut även när de spelar fembackslinje.
Alltså Junior Firpo, vilken bluff till spelare det var.
Alltså, det är fortfarande en av de mest oklara värvningar som Barcelona någonsin gjort. När de... Alltså det var också att Real Madrid dodged the bullet, för de var också intresserade. Jag förstår inte varför. Vi tar killen som inte kan försvara i en femback som liksom ytterback, och kastar vi in honom i en fyrback och ser vad som händer. Han hamnar i Leeds till slut. Junior Firpo. Nej, men så här, det här Betis känns svajigt. De har inte gått bra i ligan. Det ser inte bra ut på något sätt. Så här. Och Antony kommer in då med sina snurrfinter och ska få igång det. Jag tror det kan bli bra. Jag tror att det kan bli bra. Han får länka upp där med Panda på topp. Isco som lekkamrat. Jag tror det kan faktiskt bli ganska trevligt. Och jag hoppas det blir det. För jag tycker att om Antony kommer igång så är han en jättesevärd spelare. Och det, jag tycker känslan jag får av honom, att han vill ju så otroligt mycket. Det är därför han blir så meme-vänlig med. Han vill så otroligt, otroligt mycket. Och bryr sig så otroligt mycket. Bara att det blir inte bra.
Nej.
Så jag hoppas att det verkligen ska bli bra för Antony. Det gör jag. Jag tycker det är synd om honom. Det är inte hans fel att han kostar så mycket som han gjorde.
Nej, alltså det var ju det som, och det har ju varit så många fel på en gång i den där soppan.
Är det den sämsta värvningen genom tiderna till Premier League?
Nej, det är det. Alltså, det är klart, sett i förhållande till prislapp, så jag menar, Pepe till Arsenal är väl där uppe också. Kostade mycket pengar, gjorde väldigt lite utav det. Alltså det finns ju sämre värvningar. Det finns ju värvningar som har kommit dit och varit helt liksom så här. Men sett till prislapp, så det är klart att är han väl där uppe.
Ja, Nicolas Pepe vart väl intern utredning för att ta reda på om han kostade överpris. Tyckte jag också synd om spelaren, att de genomförde när spelaren är där.
Utredningen skulle kunna genomföra i Manchester också runt prislappen på Antony, hur fan de hamnade där.
Ja, men det har väl gjort i media. Vi värderar honom till 25. Varför har vi 80 på honom?
Men det finns faktiskt lite rykten in till Manchester United också, för att det behövs ju spelare. Det behövs ju någon slags ny liksom energi till det här laget. Kanske kan Patrick Dorgu, säg det på danska.
Dorgu?
Dog.
Dog.
Patrick Dog. En 20-årig dansk i Lecce, vänsterback.
Det är ju inte danskt namn. Men...
Nej, men han är dansk.
Jo, det är han. Det är han.
alltså, jag säger ju Makoto Asahara. Ja, jag tror inte det är helt rätt.
Patrick Dog. Nej, det är sant i och för sig. Det har du helt rätt i. Högerytter.
Ja, högerytter igen. Så, men wingback kanske.
Ja, vänsterback och högerytter. Han kan spela lite överallt på kanten.
Han är väl är liksom ett område där men vänster wingback är väl tanken kanske att han ska spela egentligen. Om han då kommer in, även Napoli känns, eller har hört sig för. Jag vet inte jättemycket om honom, absolut. Jag menar, att de behöver få in speed och kreativitet på sina wingbacks-positioner i Amorims system, det känns ju helt uppenbart. Det har ju fattats verkligen. Jag tycker inte att de ytterbackarna de har i Manchester United är dåliga på något sätt. Men de är inte några riktiga wingbacks. Dalot och Masraoui, det är spelare jag gillar. Det är kanske två av de bästa spelarna i laget, skulle jag vilja hävda, men det finns inte någon jättenaturlig position för dem. De är inte tillräckligt kreativa, de är inte tillräckligt offensiva, och kanske kan en Patrick Dog vara lösningen. Det känns lite spännande i alla fall. Det känns som någonting fräscht, och det kan ju verkligen Manchester United behöva.
Ja, det är ju snygg business av Lecce om de lyckas sälja honom. De värvade honom från Nordsjälland, U19, han gick som ungdomsproffs till Lecce. Först på lån då, sen så köpte Lecce loss honom för 2 miljoner kronor ungefär. Och så har han ju tagit stora kliv i Serie A den här säsongen också. Så att Napoli har ju kopplats till också, han har kopplat till Tottenham också ska sägas. Men han är ju av intresse på marknaden. Det är ju den här typen av spelare som han genererar intresse, en 20-årig spelare på en position som många vill förstärka. Vi får väl se vad det landar i. Men Napoli ska ju väl ändå vara liksom längst komna i förhandlingarna. Men om United kommer med ett rejält bud, och det hade kunnat kanske räcka med 30-35 miljoner pund eller någonting, så kommer nog Lecce överväga att sälja.
Ja.
Och det kanske är någonting av Patrick Dorgu. Jag vet inte. Patrick Dog.
Men det är ett ganska spännande lag. Lecce är ju väldigt ungt lag nere i Italien, så att det är väl inte fel att vara där och scouta. De har uppenbarligen gjort något. De är yngsta medelåldern i Serie A. Så att ja, det kanske kan vara något. För de måste ju börja få till den där scoutingen. Det är det som är det mest centrala just nu för Manchester United. West Ham tittade i somras på John Duran. Du kommer ihåg första omgången av säsongen när han gjorde mål mot West Ham och pekade: det här är det jag ska vara. Här ska jag vara. Och alla var så här: menar du här som i London Stadium eller menar du här som i Aston Villa? Ingen fattade riktigt. Här ska jag vara. Otroligt rolig. Han är ju sån kaosgubbe, verkligen, John Duran. Fantastiskt, har ju haft en otrolig höstsäsong, och även om han mest har fungerat som inhoppare. Det är ju som inhoppare han har gjort liksom, känns som alla sina mål. Riktigt sant är det inte.
Det är inte lika bra den starten.
Nej, det är inte riktigt samma fart i honom när han spelar fulla 90. Men han kommer in istället för typ Ollie Watkins, så är han ju alltid hyperfarlig. Och West Ham behöver verkligen forwards. De får ju inte till det. När hade de en forward som funkade senast?
Nej, men såklart att det här...
Fylkrog har ju inte fungerat.
Jag är framförallt skadad nu också.
Men Michael Antonio, såklart efter sin bilolycka där, är ju borta resten av säsongen, och är ju också inte någon ungdom. Det behövs in forwards.
Jo, men det är det, alltså att West Ham skulle må bra av John Duran. Det är absolut, ja. Självklart. Det jag ställer mig frågan till här är att när började West Ham plötsligt ha 57 miljoner pund att hova ut på en och samma spelare? Det är första frågan. Andra frågan är: okej, det här är en spelare som alltså är värderat i över 57 miljoner pund. För Villa verkar ha sagt nej till det här då megabudet som West Ham har lagt. Om det är en spelare som är värderad så högt, varför skulle hela friden den spelaren känna att från Aston Villa att nej, mitt nästa karriärsval, det skulle nog vara att flytta till West Ham?
Han kanske alltså, verkligen vill spela under Graham Potter.
Men det enda anledningen han inte startar i Villa är för att Ollie Watkins är där. Som är en jättebra forward.
Ja.
Annars hade ju han startat i Villa vecka ut och vecka in. Han hade kunnat gå till en annan klubb som är bättre än Aston Villa och starta vecka ut och vecka in. Om det finns ett behov. Chelsea har varit intresserade. Jag, helt ärligt, är det helt otänkbart att Arsenal skulle ge sig in. Alltså, det är en spelare som kanske menade att ta ett steg uppåt i klubbhierarki. Vilket kanske är sjukt att säga om att flytta. I och för sig Aston Villa är ju Champions League-klubb, men ändå. Varför i hela friden skulle John Duran känna att bästa karriärsvalet för mig just nu är att flytta till West Ham?
Nej, det, alltså, han vill ju vara the main man. Han har ju uppenbarligen haft en ganska ansträngd relation till Unai Emery. Det har han ju själv pratat om. Och Unai Emery är ju en super pedant. Han är, liksom vill detaljstyra allting. Han vill att allting ska vara verkligen ordning och reda. Han är ju en ordning och reda liksom, ja. Tränare. John Duran är ju allt annat än ordning och reda. Det är ju fullt kaos. Och det är tydligen fullt kaos på träningar. Och de ryker ihop med jämna mellanrum. Han beskrev det väl själv som ett love-hate relationship som han och Unai Emery har. Jag tror inte Unai Emery orkar ha kvar John Duran i all evighet. Han vill ju ha de här disciplinerade liksom, rollspelarna. Ollie Watkins är nog perfekt. Han ifrågasätter inte så mycket. Han är bra, han är lyhörd, han tränar hårt och så vidare. John Duran är lite mer av en free spirit. Och grejen är att som anfallare, alltså som striker, så behöver du ju vara lite Du, dels måste du ha den kreativa instinkten. Du måste ju ha en övertro på dig själv. Du måste ha allt det där som gör att du blir väldigt mycket speciella hjärnor bland de spelarna längst fram. Det är otroligt mycket självbild framförallt det handlar om. Och John Durant tror ju på sig själv. Så att det är väl det som är den stora frågan. Är John Durant här och nu? Eller ser han sig själv i Real Madrid redan? Det skulle inte förvåna mig. Han är så fascinerande fotbollsspelare, John Durant.
Alltså jag vill ju se honom göra en megaflytt i West Ham bara för att pigga upp och se vad som händer. Ja. Men jag har så svårt att se varför han skulle känna att det här är ett bra karriärsteg för honom. Absolut, Graham Potter gäller den biten, ja. Men då går du väl uppåt. Det finns ju klubbar som är större som borde vara intresserade.
Ja, men jag menar, fan, Aston Villa ser väl rätt så...
Alltså Chelsea-ryktet har ju inte velat dö ut någon gång.
Nej, just det.
Det har ju legat och marinerat hela tiden.
Men det känns ju inte heller som han är där, tycker jag. Aston Villa har ju häng på Europa. De spelar Champions League i år. Jag menar, om han ska röra sig uppåt därifrån, då pratar vi ju en av liksom topp 5, 4-5 klubbar i England.
Jag
eller
tänker
så
en Big Six-klubb. Ja. Sen så här, behöver inte det vara uppåt i tabellen, men jag tänker en Big Six-klubb.
Ja, eller så får han gå till ett förmodat topplag i Spanien, Italien, Tyskland liksom så där. Det skulle gå till, jag menar, gå till Atletico Madrid liksom.
Ja, Durant där med Cholo. Ja, det tycker jag.
Det känns ju som att det skulle synka lite grann. Ja, men här Cholo kan ju hantera en galen striker.
Det kan han.
Ja. Jag är inte säker på att Graham Potter kan göra det.
Den galnaste för sig nu, så här, Balotelli finns ju och sånt, men så här, en av de mer galna strikers vi har haft är ju ändå Diego Costa.
Absolut.
Som var...
För övrigt en av Chelseas alla drogbeersättare.
Just det, han var ju också en vänna i Chelsea.
Jajamän.
Jag minns fortfarande när Diego Costa kastade snor på Pepe.
Ja, alltså den matchen är ju... Den är, ja.
Det måste vara så här José Bordalas drömspelare, Diego Costa.
Ja.
Även om Bordalas själv påstår att han är en Cruyff, vad heter det?
Adept.
Cruyff-adept. Så såg jag någon avspark där som dök upp, så när den bara hova bollen. Första de gör bara hova bollen upp och motsatt plan halva och sen går upp och pressa.
Nej, men vi får väl se vad som händer med Durant, men Aston Villa, jag tror här och nu känner, tror jag Aston Villa känner att de har väldigt mycket att spela för. De är kvar i Europa, de är ligger bra till i Europa. De är bara några poäng ifrån de där positionerna i ligan också. Just nu då på 36 poäng efter 22 spelade omgångar. Det är bara 4 poäng upp till Chelsea som just nu har fjärdeplatsen. Och 2 poäng upp till Manchester City på 50 poäng. Alltså man är där, man är inblandad. Ja. Och då kan man inte sälja en av sina bästa spelare som har ändå varit den här säsongen. Varit en av de mest poängavgörande spelarna. Gjort jätteviktiga mål.
Det talar ju för att vi.
Jag tror att hade det här budet kommit i somras så hade de tagit det. De tar det inte nu för att det är för mycket av den här säsongen som hänger på att han faktiskt är där och fortsätter leverera.
Vi pratar lite om Villa på så vis att de är ju ändå fortfarande med i matchen.
Ja, ja, absolut.
De har egentligen inte haft en bra formkurva under hela hösten.
Men de har gjort det
där.
Ja.
Ja.
Och
jag tror att de tickar igång på våren.
Jag tyckte det var intressant det för att Ljungberg hade ju lite kämpigt i Viasat-studion med Bojan under en period. Men han sa också en del intressanta grejer, för han känner ju Unai Emery väl sen tiden i Arsenal då. Att han är, han kallar honom nästan för ond. När han är oerhört, han är ju detalj liksom inriktad verkligen, Emery. Men han är också väldigt bra på att hitta svagheter hos motståndarna hela tiden. Det är det som gör honom till en så duktig kupptränare, för att han kan liksom anpassa sin teknik eller taktik väldigt bra efter motståndet hela tiden. Han kan identifiera, här finns en svaghet, här ska vi attackera. Det tyckte man såg under mot Arsenal-matchen också, att men fan, Partey på högerbacken, där har vi möjligheten in, skicka in inlägg där, och Timber är inte Saliba, vi kanske kan vinna den duellen, och det var ju där de attackerade väldigt mycket och det var ju framgångsrikt för Aston Villa i den matchen och att hela tiden att ha den förmågan att anpassa, det tror jag att även om Aston Villas spel ofta har hackat lite grann och det har varit de har sett slitna ut och de har tappat lite ledning och sådana saker, så har de haft den här förmågan i väldigt många matcher att få med sig poäng även när man kanske har saknat spelare eller spelare varit trötta eller man fått göra rotationer och sådana saker, för att Unai Emery är en väldigt, väldigt skicklig tränare. Vi nämnde Manchester City förut såklart, med tanke på Haaland, de har ju också värvat en del.
Nu har han presenterad.
Nu har han presenterad Kusanov. Och Reis och Marmoush är på väg in också. Vitor Reis, tonåringen där, och sen Marmoush som ju är en jättespännande spelare som absolut skulle kunna komma in här och göra stor skillnad den här säsongen för Manchester City. Det tror jag. Pratas dessutom om Andrea Cambiasso från Juventus och Douglas Luiz, och den här är ju lite intressant. Och en referens till Aston Villa igen. Men har ju inte fått till det Juventus och det har inte funkat, men vi har ju sett honom i Premier League och i den, det är ju en, för mig i alla fall, en garantispelare på den positionen. Du vet att du kommer få en duktig central mittfältare som kommer ta ett hårt jobb och kunna göra det som Manchester City har saknat sedan Rodri försvann.
Ja, alltså, men det är ju det. Douglas Luiz är logisk. Ja. Den är logisk, för de har ju velat ha Douglas Luiz förr. Ja. Alltså, den är jättelogisk utifrån behoven nu och hela den biten och vad Juventus behöver vi bli av med och den biten. Det som är intressant att diskutera, som man känns väldigt oväntat, det är ju Cambiasso snarare. Mm. För vi minns alla när Pep Guardiola kom till City att det första han gjorde var att lägga jättemycket pengar på ytterbackar. Ja. Han skulle köpa varenda ytterback i världen. Sen bestämde han sig för att nej, nu ska jag spela mittbackar som ytterbackar.
Ja, men är inte det här en Kyle Walker-ersättare helt enkelt?
Nej, för andra kanten. Han är vänsterback.
Ja, han är vänsterback, ja.
Så att han har liksom då aktivt efter det jobbat bort alla de här ytterbackarna. Renodlade ytterbackar ska bort, nu ska han ha mittbackar som ytterbackar. Och nu inser Pep Guardiola att jag saknar renodlade ytterbackar. Så då är de plötsligt intresserade av att värva Cambiasso från Juventus. Och den prislappen är jättehög. Det sägs ju enligt Di Marzio bland annat, så ska väl City vara redo att betala 60-65 miljoner euro. Och det är så här, ta pengarna och spring Juventus, vad gör ni? De vill ha 80. Och det är så här, vad är det som pågår? Cambiasso är en jätteduktig vänsterback, det är inte det jag säger, men det är 24-årig vänsterback som ganska nyligen ändå slagit sig in och tagit en ordinarie tröja i Juventus. Absolut, han är bra, men det är ingenting som så här sticker ut. Det är inte Di Marco de går efter. För att du har en annan Serie A-parallell som jag tycker håller en mycket högre, liksom mycket speciellare, unikare vänsterback. Jag förstår absolut ingenting. Men Guardiola vill tydligen ha en renodlad vänsterback igen.
Ja, tillbaks till det som funkar. Vi köper ytterbackar. Varför inte?
Det är så underligt.
Nej, men det är klart, om man gör man alla de här värvningarna nu och får in Douglas Luiz dessutom då på ett lån för att täcka upp den här säsongen, då ser jag Manchester City ta andra platsen i ligan i alla fall. Jag vet inte. Vi ska inte dra för stora.
Cambiasso kan ju spela högerback också.
Ja, vi ska inte dra för stora växlar på att de pulveriserade Ipswich i helgen, för att det kan hända liksom.
Ja, Ipswich har gjort det så bra sista tiden också, så att det fanns väl någon form av energidränering som resulterade i det där också.
Ja, nej, det var vad det var. Neymar, Santos comeback pratas det om, på lån från Al Hilal. Allting som har med de där saudiska klubbarna är så konstigt, men Neymar tillbaka till Santos, det har ju verkligen något.
Det verkar som att Santos nu leder jakten före Chicago Fire. Mm. Och sen känner man väl att både Santos och Chicago Fire är destinationer man har velat se Neymar i. Om man inte vill ha tillbaka honom till Europa, vilket man egentligen vill, och kanske Neymar själv egentligen vill också, men den dörren är ju inte lika öppen för en spelare med Neymars lönekuvert och status och skadebenägenhet och alla möjliga olika parametrar. Mm. Och om inte Europadörren är öppen, då är ju hemkom till Santos såklart intressant. Chicago Fire tror jag inte skulle bli lyckat för 5 öre, men det har varit kul att se Neymar i The Windy City. Det är väl där man är någonstans. För Al Hilal ska han inte vara kvar i, där han inte ens får spela fotboll mer, efter att Jorge Jesus har konstaterat att det är inte en spelare som tillför någonting till den här organisationen för tillfället.
Nej. Nej, så är det. Det är ju en karriär som aldrig blev det den kunde ha varit. Han nådde höjder i Barcelona och
till PSG viss, nådde han extrema höjder till viss, till, viss
PSG, till viss del i PSG, dels för att ingen såg det, men också för att det var mycket skador och annat under den perioden också, som gjorde att de vann inte den där stora Europa trofén med dem i laget.
Det hade varit kul att slänga in en prime Fredrik Ljungberg på kanten i ett ligaunderlag och se om man skulle vara lika tydlig med att Premier League är så mycket mer fysiskt krävande. Där kan vi prata hård behandling från ytterbackar och annat, kan jag säga dig. Den ligan,
ja, den är brutal faktiskt.
Lycka till att få skydd av domarna också.
Ja, exakt. Uppgifter om att Carlo Ancelotti slutar efter säsongen, går i pension. Xabi Alonso in. Han fick frågor om det nu inför Champions League-matcherna i veckan.
Så här, Ancelotti slutar efter säsongen känns ju rimligt. Det var Onda Cero som kommer de här uppgifterna, och vi får väl se om det stämmer eller inte. Det kan mycket väl stanna ett år till om de vinner dubbeln igen. Och Ancelotti har ju sagt gång på gång att det här är hans sista tränarjobb. Real Madrid är inget. Han ska inte ta något Brasilien eller något sånt där. Han ska vara kvar i Madrid. Han vill inte vara någon annanstans. Så att det är frågan är ju, är Carlo Ancelotti redo att gå i pension? Är han redo att dra och sätta sig i en stuga i Kanada igen och göra cameos i Star Trek-filmer och koka pasta eller vad han nu gör? Alltså, det har ju med det att göra. Om man inte får, jag tror inte att Real Madrid kommer sparka honom här och nu. Jag vet inte vad de gör då. Jag såg att det fanns uppgifter om att den som då kommer ta över som inte rimmer, Santiago Solari, en vända till. Det hade ju varit något. Han är fortfarande kvar i klubben. Nej, så jag tror att det är väl logiskt för alla parter om Ancelotti tackar för sig efter den här säsongen och att då gå för Xabi Alonso som är redo att ta över. Sen hade ju Florentino Perez kunnat slänga in en curveball här på allvar och ta Zidane en tredje vända såklart, men det...
Men nu är dörren till Frankrike jobbet öppet här efter att
Deschamps ska lämna
efter nästa mästerskap, så att då blir det ju Zidane till Frankrike.
Om inte Zidane får det här jobbet.
Thierry Henry kommer och klämmer sig in däremellan, för att det pratas ju om Henry också.
Det alltså, om varit... inte Zidane får det här jobbet. Vad kommer det ge för effekter för Zidane? Han har väntat på det i 10 år.
Vi har officiellt också då Dele Alli till Como. Como som sätter ihop ett riktigt röva gäng här alltså.
Startar med Cutrone på topp här i helgen.
Ja, precis.
Jag hoppas det blir bra.
Ja, man hoppas för Dele Allis skull att han kan få komma igång och spela fotboll på någon hyfsad nivå igen. För att han var ju så lovande en gång i tiden och har ju haft stora personliga problem och det har varit ett... några tunga år för honom, så att man hoppas att han ska få känna glädjen till fotbollen igen.
Kan jag göra vid Komosjön? Det kan vara ganska trevligt.
Absolut. Där. Det är alldeles förträffligt att slå upp ett litet camp och befinna sig ett par år. Ole Gunnar Solskär, Ole at the wheel i Besiktas. Fan, det känns som att han bara är en matförgiftning från att vara tillbaka i Championship.
Jag vill följa varje steg här.
Ja, nej, jag vet inte fan. Jag har ingenting att...
Nej, jag vet inte vad jag ska säga om det här heller. Det piggar upp.
Ja, jo, det gör väl det. Antar jag. Vi har fått massor med frågor, otroligt mycket frågor. Så att vi ska försöka...
Ja, vi har avhandlat så många vi kan då.
Ja, vi har avhandlat så många vi kan. Det är mycket frågor om Arsenal, vi har inte pratat någonting om Arsenal i det här avsnittet.
Men det har inte hänt något.
Nej, precis. Både Kunja och Sesko har flugit upp igen kopplat till Arsenal denna morgon, skriver Fredrik Larsson. Hur trovärdiga är dessa rykten? Är inte speciellt trovärdiga. Inte i den bemärkelsen att något nytt har hänt. Jag är helt övertygad om att man tittar på Sesko. Ja. Det är en spelare som jag tror att man har scoutat under en period, som nog är redo för uppdraget. Han kostar mycket pengar.
Tror han är det?
Förr eller senare måste han väl vara det. De hade nog sett framför sig gärna, alltså, om den här säsongen hade gått lite bättre, om man inte hade åkt på alla de här offensiva skadorna och man hade kunnat vara med där uppe. På större allvar så tror jag att Sesko är en spelare man hade utvärderat till sommaren och sagt, nu har vi scoutat den här spelaren, vi har haft kontakt, vi har följt hans utveckling, här är liksom rapporten. Och det är det jag varit inne på, det är liksom, är man i ett läge där man känner att vi behöver värva för att rädda den här säsongen, då får man ju gå till de spelarna som man har haft en plan runt. Jag tror att Šeško antagligen är en sån spelare som Arsenal har haft en plan runt under en period.
Det tror jag.
Och säkert många andra toppklubbar. Jag menar, han är ju en jättespännande och ung spelare. Lite omodern kanske i sin, liksom så här. Men det är mest för att han är så stor och man tycker att det är lite omodernt med de här target-liknande spjutspetsarna. Men,
det är ju en striker.
Det är ju verkligen en striker, det är ju en boxspelare.
Tycker han är bra, ja.
Men han är bra, han har ju ett otroligt tillslag. Men det är ju kanske precis det Arsenal behöver. De behöver lite presence i straffområdet, och det skulle han ju verkligen kunna bidra med. Matheus Cunha är ju en annan typ av spelare. Jag skulle kunna se båda två. Det finns ju plats för båda. Matheus Cunha till vänster och Šeško i mitten. Inga konstigheter. Jag tror inte de löser båda två. Om de löser någon överhuvudtaget det här transferfönstret. Det blir inte förvånad om båda kommer till sommaren.
Kanske är det väl andra saker de borde sikta på till sommaren. Om de ska vänta till sommaren, då måste de ju gå för... Ja, jag har sagt det hela tiden. Då måste de ju faktiskt pusha för de absolut största.
Ja, men jag är inte säker på att det är det man kommer göra.
Nej, jag är inte säker på att man kommer göra det, men jag tycker man borde göra det. Ja.
Hur som helst, det är ju spelare som man har lätt att se i Arsenal hur som helst. Och det är väl också därför som ryktena liksom hela tiden poppar upp, för att det finns en logik i det. Sen huruvida Leipzig är beredd att sälja Šeško här och nu, huruvida Wolves är beredd att sälja Cunha här och nu, det påverkar också priset. Vi har fått från Kevin Bader, skriver: Leon Goretzka har under de senaste två åren varit en försäljningskandidat i Bayern München. Tysken har dock inte velat lämna. Istället har han tränat bra och visat framfötterna utan att klaga i media eller internt. Nu till helgen bjöd Goretzka på två mål och stärkte verkligen sina aktier. Bayern sägs fullfölja sitt beslut att vilja sälja honom till sommar. Fråga till er då: vilken klubb vill ni se en formstark Goretzka i, som fyller 30 om ett par dagar och vill göra allt i sin makt för att nå det tyska landslaget i VM 2026? Då kan man väl också lägga till att det är ju en ersättare på väg in till Goretzka redan nu i form utav vad hette han nu då? Han är från Hoffenheim och han heter Tom Bischoff. En 19-årig central mittfältare som en riktig Bayern München-värvning.
Ja, är det? Alltså han är väl nästan för ung. Han borde ju ha gjort en vända i Dortmund på vägen. Då hade han blivit en Bayern München-värvning.
Absolut.
Eller i Leipzig på vägen. Ja, vart vill man se Goretzka? Det tycker jag är en ganska svår fråga. För att man ser framför sig att typ Dortmund plockar honom. Det känns ju så här logiskt på något sätt. Men om man då kanske vill testa lyckan och se nya breddgrader, ja. Alltså det är en väldigt så här stor och stark spelare, väldigt mångsidig spelare. Sen är han ju inte så här bäst i världen på någonting, men han är ganska bra på allting. Släng innan på Cholos mittfält i Atletico och se vad som händer.
Det var Melvin Beck här som tipsade om att Tom Bischoff var klar för Bayern.
Helt förträngt, missat.
Som på sikt då ersätter Goretzka eventuellt. Nej, men de har ju velat sälja Goretzka länge. Det är ju ingen hemlighet. Ja, det går ju att värva sämre centrala mittfältare än Leon Goretzka, om man säger så. Och det, jag kan ju tänka mig, alltså, man tittar ju ganska snabbt på klubbar i England och så vidare, för det finns gott om pengar och det är många med stora ambitioner, men jag ser också om han ska ta en plats till tyska landslaget.
Tottenham?
De hade definitivt behövt honom. Så är det ju. Sen är det klart att han är 30 år gammal.
Ja, men resten av laget är ju 18 typ.
Ja, det är väl sant.
Det är väl jättebra att ha en sån typ av spelare att komplettera Bergvall och Archie Graham, om vi säger så.
Men jag kan också se honom till både alltså Spanien och Italien. Finns det kandidater där han skulle kunna göra ett bra jobb. Juventus behöver eventuellt en central mittfältare.
De har jättemånga.
Ja, de säljer Douglas Luiz nu. In med Leon Goretzka.
Ja, men de har ju Kefren Turam, de har Fagioli, de har Locatelli, de har...
Ja, det är sant.
De har Coop Miners. Coop Miners blir längre upp i banan, men ändå.
Jag fick en fråga från Dennis alldeles precis. City shoppar loss rejält nu i januari. Tyder det mest på att A, de vet att de kommer undan sina 115 charges, eller B, de är inställda på ett kommande transferförbud? Om man vill vara lite konspiratorisk så absolut, de kanske får passa på nu då, om de har ett transferförbud på ingående. Då har de ju säkrat upp en del positioner framöver genom att värva 4-5 spelare.
Oj, vad ungt de värvar. De har transferförbud i 5 år liksom. Ja, kanske. Alltså det verkar ju i alla fall inte som att de kommer få någon tvångsnedflyttning, om vi säger så. Det börjar ganska, ganska tydligt.
Nej, nej.
Och det finns väl uppgifter, lösa sådana måste vara, att det kanske bara kommer landa lite böter. Men vi får ju se. Det är ju inte något slutord sagt där.
Vi ska ta ytterligare någon fråga innan vi stänger för idag. Ja, men det är många som också undrat om Tottenham såklart. Prata igenom Enik och Daniel Levy, hur man är en av de mest finansiella klubbar och ändå tydligen inte har några pengar att värva för. Skriver William. Magnus skriver: Spurs haveri, Ange sitter safe enligt Ornstein. Eller Ornstein. Levy kallar hem Scarlett istället för att köpa något på marknaden. Kommer Ange få förstärkning till en sargad trupp innan han får sparken? Eller är Levy för snål för att till och med sparka honom? Ryktas om allt från Delap och Nice forward.
Delap, ja. Såg jag också.
Ja.
Smyga upp.
Delap har ju haft en fantastisk säsong det där i Ipswich.
Kommer han göra dem bättre?
Ja, alltså...
Inte forward som behöver värva. Jag
tycker inte det. Nej, det är inte riktigt det. De behöver verkligen försvarsspelare. De behöver...
Så här, är det verkligen... Eller stirrar vi oss blinda på vad en spelare gör i ett sämre lag när man tänker att Delap ska göra laget bättre, när du faktiskt har en frisk Richarlison på bänken? Alltså, ni förstår vad jag menar.
Mm.
Det, då kanske det snarare är att lappa ihop så att inte Archie Gray ska behöva spela mittback i varje match.
Nej, precis.
Det, framförallt säger jag nästan inne i mittfältet.
Ja.
Som jag tycker det är jättekul att Lucas Bergvall får så mycket förtroende och speltid som han får, men det är ju inte hållbart utifrån Tottenhams ambitioner. Han kommer få sin speltid ändå.
Mm.
Men du behöver uppgradera på ganska många positioner där du har väldigt skadebenägna komponenter. Alltså centrallinjen. Det är centrallinjen de behöver fokusera på att faktiskt stärka. Det är ju den som är det stora problemet, tycker jag. Och då kanske du ska lägga pengar på en defensiv mittfältare. Kanske ska lägga pengar på en mittback. Jag förstår inte riktigt varför det är forward som kopplas samman med Tottenham så mycket, med tanke på att... Ja, jag vet, de har inte varit jättevassa de anfallare de har. Men det är spelare vi vet har någon form av kvalitet egentligen i sig.
Ja, alltså... Heung-min Son skulle ju kunna hitta tillbaka till en form och hänga liksom 8-9 baljor den här våren. Det liksom, det vore inte osannolikt.
Nej, lösningen för Spurs är inte att ersätta Heung-min Son, det är att få igång Heung-min Son.
Ja, jag tror också det. Hörde ni, nu har klockan sprungit iväg. Vi hörs igen på torsdag med nya Silly-rykten och Sportbladets Premier League-podd också är tillbaka om nästa vecka då. Fram tills dess så säger vi tack för att ni har lyssnat och på återhörande.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
You think I'm an idiot.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.